Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 169 utav Svenska FPL-podden. I och för sig är inte Game Week 34 helt avslutat. Vi väntar fortfarande på Chelsea United som spelar på torsdags. Vi spelar in tisdag den 26 april, en Champions League-kväll. Och vi ska fokusera på inför Game Week 35. Det börjar dra ihop sig här, slutet av säsongen. Och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska prata våra byggen och kanske framförallt prata lite free hit som Fredrik ställde till med, som kanske inte blev helt optimalt utfall på. Finns det något då att lära sig från det, eller var det bara lite oflytt? Vi får se. Vi ska gå in på veckans punkt, och den här veckan vi fortsätter påtala Europaspel och dess påverkan nu när det är Europavecka. Det ska spela semifinaler både i Champions League, Europa League och Conference League, och vi har engelska lag i alla turneringar. Dessutom har vi en FA Cup-final här som stundar en bit fram i maj. Vi kommer med rekommendationer och sen så kör vi en kaptensdiskussion inför Game Week 35, där jag för den här veckan har gjort lite extra research och kollat på lite stats för att jämföra kaptenerna. Det finns flera bra alternativ, men många av dem har också minussidor, så vi lägger lite extra tid denna vecka på kaptensdiskussionen och avslutar med era lyssnarfrågor. Och med det så hälsar jag dig välkommen, Fredrik. Hur är läget hos dig? Jag nämnde lite om den, man får nog säga, misslyckade free hitten, men ja, hur är läget?
Jo, men det är väl ändå den skadeskjutna truppen till trots helt okej faktiskt. Hur är det själv?
Jo, men det är bra. Vi har inte Stefan med oss, och jag vet inte varför han håller sig borta här när han har en så fin game week. Vi kanske ska börja med Stefans lag lite fort och dra igenom bara, och så kan vi lämna det åt handlingarna så vi går tillbaka till våra tragiska byggen. Stefan har tagit hittills då fina 68 poäng, men en minus 4 gör att det netto då blir 64 poäng. Han har 2237 poäng totalt och fina gröna pilar ner till en overall rank på 50k, och det var, jag vet inte om Stefan har varit så högt upp på hela säsongen, han har haft det lite trögt, men det är ju helt okej och ett ganska fint läge här framåt. Han har dessutom tre spelare kvar, Reece James, Alonso och en Mason Mount. Om det är så att Reece James inte kommer till spel mot United får han in Barnes en poäng från bänken. Han hade kaptensbindeln på en Mohamed Salah, så kaptenen är redan spelad. Jag vet även att han gjorde två byten. Han plockade ut Rafinha som blev Mason Mount, och han plockade ut en Cody som blev Reece James. Så där blev ju inte utfallet som önskat på Reece James, kan jag i alla fall gissa från Stefans håll. För jag känner ju verkligen igen det själv när vi kollar på mitt bygge. Men jag vet inte, Fredrik, ska jag gå till mitt bygg och sen ska vi grotta ner oss i ditt free hit,
ja,
eller?
Ja, men kör ditt först tycker jag.
Ja, jag har hittills tagit 39 poäng, men med minus 4 så är det netto 35. Så att det är ingen monsterscore direkt, och det blir röda pilar såklart. Har 2264 poäng, så det skiljer ju mindre än 30 poäng mellan mig och Stefan. Stefan dock helt utan chips, och jag har ett free hit kvar. Men det är ju ingen garanti på något sätt, har vi lärt oss. Jag har röda pilar just nu, en overall rank på 28,5 ungefär. Två spelare kvar, Reece James och Mason Mount. Men jag har binden på Mason Mount också, så jag hoppas att det inte blir någon rotation här mot United, vilket jag inte tror i en sån match. Jag var mer orolig för den i första matchen, men ja, svårt att läsa Tuchel. Är det så att Reece James inte spelar, så får jag in. Vem får jag? Stefan fick en poäng. Det får även jag. I form av Brocha som kommer in från bänken med sin en poängare. Jag tog ju också en minus 4. Gjorde ett dubbelbyte. Och, ja, det är tragiskt att se. Jag gjorde Saka till Mason Mount. Och Saka fick ju fina poäng den här gameweeken. Inte nog, så om det räckte så var det just mot United. Och sen så gjorde jag Rydiger till James i ett sidledsbyte, men jag tyckte att det var ganska bra läge. Jag trodde verkligen på dubbla start på Reece James. Vi får se om Rydiger kommer till start här i matchen mot United. Och samma där med James. Men jag tänkte att jag skulle sitta bättre på James hela vägen in här. Och det är väl frågan om man gör. Vi ska väl prata om det lite längre fram. Så att, det blev så här. Jag hoppas att Mount tok levererar här mot United. Vilket känns jättekonstigt att säga. Ur en fantasy-hänseende. Jag kommer ju kunna jubla ganska rejält som United-supporter ändå. Om det är så att Mount inte ställer till med allt för mycket. Men det är mitt bygge. Som det ser ut just nu planerar jag att spara mitt byte den här veckan. Men vi får väl se vad som hinner hända fram tills dess. Det är en del matcher som ska spelas. Fredrik, vänder vi blickarna mot ditt free hit-bygge så står du just nu på 38 poäng. Totalt 2323 poäng och en overall rank, röda pilar på, ja, du är precis innanför 6K. Alltså en bra overall rank ändå, men inga chips kvar. Du har 4 spelare kvar till start. Du har dels din kapten Havertz tillsammans med Reece James och Mason Mount. Och sen så har du Cristiano Ronaldo också. Du har dock en väldigt tunn free hit bank, så om inte James kommer in så får du faktiskt inte in några poäng från bänken, noterar jag.
Nej, och det var ju en medveten strategi i det här väldigt vågade free hitet. Så gick jag all in liksom allt på rött. Men vi ska väl ta oss igenom det. Vi kanske ska börja med varför det blev som det blev. Hur kom det sig att jag tryckte av det här free hitet? För det fanns ju inte... Det fanns, jag ska inte säga att det inte fanns på kartan, men det fanns ju inte som en huvudtanke eller som ett liksom, rimligt spår när vi poddade sist. Däremot ska jag ju faktiskt säga, och de som är med i våran Patreon-chatt i Messenger-tråden där, vet ju att det, direkt när Double Game 34 blev bekräftad så slängde jag ut en liten trevare där att det går att göra ett ganska fint free hit-lag på förhand. Till just Gaming 34. Så för den som var med i Patreon-tråden där och kikade så går det faktiskt att gå tillbaka och se det där laget som kablades ut. Inte helt olikt det laget som jag faktiskt
landade med. Jag vet inte hur mycket det var med och drog med Olle och Henrik Mattsson i fördärvet. Jag hoppas inte att det har påverkat deras beslut allt för mycket.
Nej, jag skrev det sen att jag hade ett dåligt samvete för att jag har propsat på det här. Men jag tänker så här, hur blev det så här? Varför gick jag och drog mitt free hit den här gameweeken? Ja, men det finns flera anledningar. Och det blir nästan enklast att bara spalta upp det för att visa på att det åtminstone fanns ett case. Det var ju väldigt riskabelt. High risk, high reward brukar man säga. Ja, high risk, high fall kan man också säga. Jag dubblade min rank nästan nu och jag hade ju räknat med att smäller det här riktigt bra så kanske jag inte kommer... Ja, men då hade jag kunnat halvera den. Det hade varit rimligt. Jag var ju ganska inställd på att Man City skulle krossa Watford hemma. Jag satt helt ren på City-gubbar. Och hade inte för en plan att byta in någon av dem. Så att känslan då var att okej, kan jag överleva en City-kross mot Watford? Ja, det är klart att jag kan, men jag skulle ju väldigt gärna ta del av den kakan. Valde 2 försvarare i form av Cancelo och Laporte. Cancelo kändes ju given på starten med tanke på att han är avstängd här nu i första CL-semin. Laporte kändes given ganska prisvärd också. Jag vet att både Henrik och Olle i sitt frihet gick ju på 2 offensiva. Och det kanske på ett sätt makes sense så att de gick på Grealish och Sterling. Jag gick bara på Sterling. Ja, det följer ungefär lika dåligt ut. Jag kan förstå den i efterhand. Jag känner mig ganska trygg i detta. Alltså, Watford hade inte jättemycket heller. Så att, hade ju lika gärna kunnat bli 5-0 som 5-1. Men...
Börjar vi med din City-satsning där så är det svårt att liksom såga den. Du lyckas sätta 3 start City-spelare. Vilket inte alltid är superenkelt. Men inför den här kändes det hyfsat bra. Sterling som är rejäl differential. Väldigt få icke-free hit-lag sitter på honom. Och som sagt, det görs 5 mål framåt, och det är ungefär som den här vändan när folk satte binder på Havertz här tidigare och Chelsea vräkte in mål och att Havertz inte var inblandad i någonting offensivt. Samma här, att Sterling inte får något. Lite oflytt, absolut. Jag skulle säga oflytt också att få nollan spräckt mot Watford. Jag har inte exakta några XG-siffror i den här matchen. Men City var ju brutalt liksom överlägsna, och sen så släpps ett mål in, så att du får 5 poäng på dina tre City-gubbar i en 5-1 vinst. Ja, det är, så är det ibland.
Så är det ibland, och Gabriel Jesus var ju liksom aldrig ett alternativ, även om när jag liksom dammsög Twitter på liksom potentiella startelver så var det ganska många som var överens om att han skulle vara med och spela. Men han var ju aldrig aktuell, det hade gjort på Grealish före, det måste man ju väl säga. Det hade varit tyngre för mig om det hade varit Grealish som hade gjort 4 mål. Jag hade tyckt att det var värt det, för det var kul om Ole och Henrik hade kunnat få in det, men Jesus kändes långt bort. Men som sagt, innan matchen på förhand kändes det väldigt gött liksom kunna trippla upp City. Över till det andra laget som hade en dubbel som såg bra ut i Chelsea, ja, där satt jag med bara en Antonio Rüdiger som var skadad. Och alternativet till att dra free hit, det var ju att ta -4 och plocka in då Havertz Mount mot Son och Brownhill. Och det var jag ju inne på att göra om jag inte hade dragit free hit. Men alltså i och med det här fick jag in Reece James, Havertz Mount. Jag är inte helt säker på att jag vill sitta på dubbelt Chelsea mitt fält här med avslutningen. Inte jätteimponerad över hur det har sett ut. Finns lite andra mittfältare med bra matcher. Det är ju inte fel att sitta med Mount Havertz i bygget, absolut inte, men de kostar sina pengar, tar upp 2 mittfältsplatser. Jag är tveksam till att jag kommer ju inte att byta in båda nu i ordinarie bygget, så, utan det kändes rätt gott att kunna trippla upp Chelsea inför den här dubben.
De är samma där, alltså. Kollar man på den matchen så var det ju ett bra läge att möta West Ham. De vinner ju matchen förvisso med 1-0. Men West Ham, som har en del skadeproblem på mittbacksidan, som vi kommer komma till längre fram. Vi också kopplat till att de väljer ju faktiskt att ställa över Antonio, Bowen och Declan Rice, för att nämna några, till den här matchen. Men ändå lyckas Chelsea bara få in en kasse. Men det skulle ju kunna liksom bli någon form av rejäl käftsmäll de hade kunnat fått från Chelsea här. Och där dina Chelsea-gubbar hade kunnat leverera. Så även här finns det ju förståelse att nyttja sin free hit för att attackera Chelsea och få in vad som du då måste ha tänkt vart den absolut bästa kaptenen för omgången i en Kai Havertz.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men precis. Och Reece James där, ja precis, du tog ju in honom, Stefan, och alltså jag var ju, det är liksom så ett skämt också att han plockar upp sin jävla skada liksom. Precis innan, och det slog väldigt fel på både City och Chelsea i det här fallet, så det är liksom, men ja, det på förhand så att sitta med liksom Cancelo, Laporte, James, Sterling, Mount, Havertz, ja, det kändes bra.
Ja, alltså, och det är ju de stora grejerna i free hitet. I övrigt så kan man se att du gick på Cristiano Ronaldo, där fick du poäng. Du får även en United straff där Bruno tar den istället för Ronaldo. Men liksom, det hade mycket väl kunnat vara 2 mål där. Ska vi vara helt ärliga, nu är jag jättepartisk i det här, så kan jag inte förstå hur United inte får en straff till. Nej, när Suarez tar bollen och kastar ut den i straffområdet. Och det var väl vissa United-supporter som även skrek på att Elanga kunde fått en straff. Och visst, det kunde han väl ha fått. Men jag tycker inte att det är någon som de ska ha. Men det är samma där. Sen har du Ronaldo kvar här mot Chelsea. Det kan komma någonting mer såklart. Så att den satsningen får man ändå ge godkänt. Jag tycker det är en satsning på mitten med Wilfried Zaha. Där har enormt oflytt att hamna på 3 poäng. Jag tycker han såg jättepigg ut. Och en spelare som jag tycker man verkligen kan nämna. Inte för liksom free hit utan ja, men en spelare som man kan kika mot och plocka in. Om man letar en mittfältare här för avslutningen. Du gjorde även en liksom växling, gick ifrån Mohamed Salah i den här matchen och gick på Jota, vilket kändes vettigt. Du fick starten på Jota. Sen fick du inte poäng på Jota och Salah istället tar poäng. Det är ingen liksom jätteslakt mot Jota, men tar ändå mer poäng än Jota. Så att, ja, det föll så där ut. Och ja, du missar Saka poängen i och med det här free hitet och lite sådär. Trent hade ju backlinjen och där fick du ju ändå en ass på. Men, ja.
Ja, och där kan man säga att du kunde gått på Robertson istället. Men på förhand så finns ju inte riktigt det valet. Jag menar, hade jag gått på Robertson istället i free hit så hade Trent gjort liksom 14-15 poäng. Då hade man ju liksom suttit och bara, vad fan tänkte du med?
Ja, jag sa fel, han fick ju ingen ass. Han fick ju en nolla, det var det han fick poäng nolla, på. Ja. Men sen så han fick 5 poäng, så jag måste ha tagit ett gult kort. Ja, just det, det var det här, den glidtacklingen där.
Den var svår att snacka bort.
Ja, även om jag tror faktiskt inte så att han träffade honom.
Nej, det gör inte. Men
det är ju ett gult kort, det är korrekt. Så, ja, 38 poäng borde väl kunna boostas upp lite här med de 4 spelare du har kvar. Men vi kan nog nästan, ja, det ska krävas någon, liksom, något rejält från din kapten Havertz här. För att det ändå ska kännas okej. Och det är tveksamt om det oavsett kommer kännas superbra.
Ja, jag skulle säga att det enda som kan göra att den här känns bra, det är ju typ ett hattrick av Cristiano Ronaldo.
Och ett hattrick av Havertz. Det blir 3-3 i matchen.
Det är väl det att Havertz Mount hade jag ju suttit med utan free hit också. Ja. Och då hade jag haft nästan mer poäng än vad jag har nu. Så att, men absolut, man ganska inte tänka för mycket sånt. Har ni gjort som jag, dragit free hit och det har skitit sig. Det går inte att tänka för mycket om och hur och så. Utan det är bara att foka på det som är just nu. Jag ska säga det, Dubravka i mål där tog ju noll i alla fall. Så att den läste man ju i alla fall rätt. Så att jag tycker inte att jag läste förutsättningarna helt fel. Sen blev inte utfallet i närheten av vad jag hade hoppats på. Men det kändes ju, jag ska säga, ännu bättre innan omgången drog igång. Jag såg att både Olle och Henrik också hade dragit det. För de brukar ju ha fingertoppskänslan där. Och då kände jag bara, har jag kommit med i den här tågvagnen nu? Liksom, hamnar jag i serveringsvagnen? Den serveringen var stängd.
Det känns som att Olle och Henrik också har haft, inte att jag går helt åt helvete på något sätt, men att de har haft lite mer motvind här på slutet. I början så satt ju allt verkligen. Och så kan det ju verkligen vara. Man liksom, ja, man kommer in i stim. Man är formspelare i fantasy precis som i verkliga livet.
Ja, och ibland så tycker man liksom att det ser så himla bra ut på förhand. Det är som en styrketsrad. Det ska inte se för bra ut, då blir det aldrig bra resultat. Utan det ska vara lite skevt sådär. Ja, men som du som bytte ut Saka, jag som ju drog ett free hit när jag har Saka i bygget. Men det var ju som med fast i hand och så upplagt för att ja, men det är då han ska slå till. Men å andra sidan vet jag inte hur man ska kunna liksom spela det här spelet, om man ska tänka att det inte ska se bra ut heller liksom. Då är det en väldigt snårig stig för att hitta rätt väg liksom.
Ja, men så är det. Men som sagt, anledningen till att vi kollar tillbaka på det så här, vilket jag rekommenderar andra att göra också, när man fattar beslut, oavsett om det är att ta minuspoäng eller om det är att dra något chip eller så här, att se tillbaka på det, att försöka lära sig något av det. Om vi går till det, nu har vi gått igenom anledningarna till att du drog free hit, och de tycker jag är fullt rimliga. Men det kan ju ändå vara så att du med facit i hand och när du ser tillbaka på att men jag skulle nog ändå ha spart det. Har du kommit fram till någonting, att hade du gjort om det igen med liksom liknande förutsättningar?
Ja, men det hade jag. Jag i den kalkyleringen så är det 2 saker till som vi inte har nämnt som jag vägde in. Det är dels för att återgå till laget, så är det i mitt ordinarie lag sitter jag på triple Spurs med Kane, Son, Dyer. De hade en match bort mot Brentford. Jag kände bara att det här kommer att bli tajt och målsnålt. Brentford har varit bra på slutet. Jag vill inte sitta med liksom tungt jävla Spurs-bygge. Vilket ju också föll liksom väl ut. Så det var ju tack och lov det att de inte... Det hade ju varit liksom verkligen trycka i ansiktet på en hattrick från Kane och liksom... Treas på sån, då hade man ju bara gått och grävt ner sig.
Ja.
Så det kändes ju ändå ja, men lite som ett plåster på såren. Men sen tittade jag även på min rank innan. Låg där strax under 4000. Kände att, ja men okej. Vad är worst case om frihetet skiter sig? Ja, men det är så att jag typ dubblar min rank. Då kommer jag
som du nu gör.
Som jag nu gör. Ja. Förhoppningsvis kan jag putsa det lite liksom med om man nu kan få lite poäng. Men det är worst case liksom. Och det är väl nästan, inte riktigt, men nästan worst case så, ja. Som föll ut. Men ja, okej, det är fortfarande en bra overall rank. Hade det här träffat bra... Alltså Sterling hade gjort de här kanske inte de här fyra, han hade räckt till att göra två baljer. De poängen hade ju varit guldvärda, för ingen jävel sitter ju med Sterling. Liksom. Och då kan man säga, åh, men det är ju mycket om. Och så här, ja, fast starten läste man rätt. Han hade ju vilat innan. Han spelade ju sina 90 minuter, så han var ju på planen. Liksom. Så det fanns ändå ett case på förhand. Och just det här att... Har man möjligheten, jag låg topp 4K inför den här gameweeken. Hade det här träffat rätt, ja men då hade jag ju varit tillbaka. Kanske till och med topp 1000. Ja, men jag kände lite att nu fick jag den chansen. Jag kände också att ett free hit i gameweek 36, det kommer man kunna få bygga ett jättefint lag med. Men jag kommer inte att sticka ut mot några som är topp 5K. Det kommer att vara väldigt många som drar det då. Även om jag träffar det bra, så kommer många andra träffa det bra. Kommer inte kunna klättra i rank på det på samma sätt. Så det var också en del av att om en beslutet togs och varför jag skulle ta samma beslut igen. Att det var en möjlighet liksom till att kunna tjäna. Och nu föll det fel ut och då tappar man på det. Men you win some, you lose some. Och det är liksom... Det jag tar med mig från det är att jag tycker att jag på förhand kunde läsa en hel del av vad som skulle hända på rätt sätt. Sen var det ett par viktiga pusselbitar som jag inte förutsåg. Och det får man bara liksom acceptera, gå vidare. Men det är inte jättekul att ge sig in i 36-37 utan free hit. Men det är fler som inte har chipsen kvar. Så det ska nog gå ändå. Men sitter jag i samma läge, topp 4K med möjligheten i Game Week 34 även nästa säsong, så är känslan just nu att ja, jag kommer trycka av det igen.
Vi ska släppa just ditt free hit bygge, men jag tänkte ändå stanna kvar lite innan vi går vidare. Och det är ju att det som händer när man drar ett free hit, det är ju att om man inte tycker om sitt lag så får man tillbaka det veckan efter free hit. Och har du kikat någonting på det, och var det någonting du vägde in att liksom, du sa att du vill inte sitta trippelt Spurs mot Brentford är ju kanske ändå inte liksom det lag som man känner så, åh nej, inte trippelt Spurs. Nu har de ju en bra hemmamatch här i 35an och liksom avslutande schemat ser helt okej ut. Dubbeln i 36an är inte kanon, men det är ändå dubbelmatcher. Inkluderat ett North London Derby där det brukar kunna hända saker och där Kane brukar trivas till exempel. Och hur ser du tillbaka, ser du på det laget då som du får tillbaka? Det är ju triple Spurs. Du har en Fabian Schär där från Newcastle som går in i ett tufft spelschema. Du har en United-försvarare som har blank i 37 i Telles. Du har en Rydiger som missar nu, vi vet inte riktigt status där. En Brownhill som förvisso tog jättemycket poäng på din bänk innan den här omgången. Men kanske inte där man jättegärna vill sitta.
Nej, men så är det ju. Och Theis Brownhill Kjær sitter ju på bänken i busslaget nu. Men jag ska ju erkänna att det känns ju betydligt bättre att sitta med tre Spurs-gubbar inför Leicester hemma. För vi kommer ju komma till på veckans punkt sen, Europaspelet.
Ja.
Och det gör ju att jag lutar faktiskt mot att behålla alla tre Leicester-gubbar till helgen. Leicester hemma, ett Spurs som kanske ändå, trots att de har gått knackigt, liksom faktiskt har, om inte slagläge så i alla fall ja, men hyfsat god chans att ta den där fjärde platsen fortfarande. Men då krävs det ju en vinst här mot Leicester hemma. Och jag kan absolut se att de bara totalt tappade och torskar 0-2. Vardy kontrar in tvåan i 83. Liksom. Men jag kan också se en sån kross som mot Newcastle när vi var över och kollade. Och då kan det trilla in poäng. Och då är den där dubben på Son Kane som är ganska, ganska ovanlig. Lite en differential. Skulle kunna vara intressant. Så att, det känns betydligt bättre med Triple Spurs inför Leicester hemma än vad det gjorde Brentford borta. Mm. Sen var du ju inne på de andra delarna i bygget som kanske inte är en superhöjdare. Så det kan mycket väl bli minus 4 ändå. Vi kommer ju komma till lite rekommendationer senare. Så att där finns det ju gubbar att plocka av som man vill få in. Så är det.
Men just nu när du har dragit liksom inte har några chips kvar heller och inte något free hit och drar i 36-7. Där kollar man på ditt lag, men Villa till exempel, Leicester till exempel som har dubbla dubblar. Du har Ramsey från Villa, men i övrigt är det tomt. Och hur är det? Everton, har de också dubbla dubblar eller?
Och det är möjligt, jag har inte, ska vara helt ärlig, jag har inte blickat supermycket mot
dem. Jo, det jag tror de har det. Det är kanske inte det lag som man först tänker på, men det är rätt okej. Okay. De har rätt okej okay matcher också i dubblarna. Eller till och med väldigt bra. Skulle nog säga att det är de bästa matcherna. Sen så är det ju inte det absolut bästa laget. Men,
nej, det såg vi ju helgen om inte annat. Att de är inte jätteintresserade av att spela fotboll om motståndet är bättre. Och nu ska de möta Chelsea och sådär. Så att, ja, jag vet inte. Men just som du nämner framförallt där Aston Villa med ett ganska så okej spelschema och duktiga spelare med dubbel-dubbel. Det är klart att när man inte har chipsen kvar så blir ju det extra intressant. Men jag tycker även att det finns de med bara en dubbel som har fina scheman som det går att gå på. Så att, nej, men ett par byten här ska vi nog kunna liksom navigera oss igenom det här. Och nu får ju jag också tala lite extra för dem som har bränt alla sina chips och hoppa i Stefans båt.
Härligt. Jag sitter med ett freehit kvar och jag planerar att dra det i 37 som det ser ut. Jag hoppas också att Citys match ska kunna komma där, vilket vi fick lite tendenser med att det inte är helt omöjligt. Så att hopp det sista som överger den. Och jag tror att oavsett så kommer jag ändå dra den i 37. Det är så mitt lag är bäst byggt för. Men ja, vi får se. Jag ligger 60 poäng bakom dig. Och det börjar bli lite så att jag kikar mer över axeln mot Stefan. Om det skulle vara så att mitt free hit fullständigt fallerar här. För att Stefan har en ganska fin trend där. Som sagt, det är närmare till honom än vad det är till dig. Så, men helt har jag inte gett upp. Det tänker jag inte göra förrän domaren blåser visslan där i Game Week 38.
Nej, och det skulle ju kunna bli med en free hit att du plockar 50 poäng på mig. Om du liksom sätter den fullt ut.
Vi får se vad som händer fram till Game Week 37. Är det så att jag har läge, då kan det vara så att jag bara tar en tokchansning med mitt free hit och attackerar den lite extra hårt med några riktiga chansningar som jag vet mot gubbar som du inte kommer ha möjlighet att röra dig emot, bara för att göra en attack. Det kan vara så att jag dubblar min rank så att säga, så som du gjorde, men att det liksom ändå är värt det bara för att det är det jag spelar för. Om det är så att jag har minskat avståndet lite fram tills dess.
High risk, high reward, high fall. Ja, men det är spännande att ändå om det inte är tight så i alla fall så finns det chans till att poddkampen kan leva.
Ja, yes. Vi lämnar våra byggen där. Vi har stannat ganska länge, men jag tycker det finns anledning till det också. Och ger väl den rekommendationen till alla att när man gör sådana här beslut, oavsett hur utfallet blir, kopplat till chips och sånt, att det kan vara ganska vettigt om man vill utvecklas och bli en bättre manager och se, ja, men hade jag gjort det här beslutet igen med de förutsättningarna som var inför. Man kan ju aldrig veta exakt hur det kommer bli, men att kunna försöka lära sig, det rekommenderar jag folk till. Vi riktar ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar och Netshirt som säljer vår fina merch. Vi ska även slå ett slag för vår Patreon, patreon.com/svenskafpl. Stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. För 25 eller 35 kronor får ni tillgång till vår Messenger-tråd, även vår Discord-kanal. Och vara med i tugget där. Dels bara för att det är trevligt, men också ett sätt att lära sig och bli bättre manager genom att interagera med andra aktiva och erkänt duktiga managers. Kunna ställa frågor till mig, Fredrik och Stefan, men även övriga Patreon-communityt. Så det slår jag ett slag för. Tänker man att det är sent i säsongen och man tänker att jag går med nästa säsong, så gå med. Vi kommer göra en paus i de här månatliga betalningarna, så att man kommer inte betala något på sommaren, men man kommer ha tillgång till gruppen och kan liksom sitta och snacka träningsmatcher och liksom uppstart inför nästa säsong och sådana här saker. Så det är ingen anledning att inte gå med. Men med det så går vi vidare och kollar lite på veckans punkter. Och det blir ju lite repetition, men jag tycker att när vi ändå är inne i en liksom Europaspelsvecka och det håller på att dras ihop där, att man kan analysera lite mer och påtala vikten av håll i hela byten, men även väg in det här Europaspelet i de byten som ska göras och försök liksom, ja men, göra någon analys och lägga någon plan. Nu har vi ju Champions League som kommer först i veckan. Vi har City som spelar ikväll hemma mot Real Madrid. Imorgon spelar Liverpool mot Villarreal hemma på Anfield. Så båda har hemmamatcher. Och vi får se vad resultaten blir. Citys 11 har ju släppts när vi spelar in här. Vi behöver inte gå igenom den. Men att elvorna släppts, så man ser vad som händer, vilka spelar, hur många minuter får de, är det någon som skadas. Det är ju sånt som liksom vägs in till man kan ta med sig till helgen. Att Liverpool spelar imorgon kväll och dessutom har den tidiga matchen på lördagen. Det är de som kickar igång Game Week 35 mot Newcastle borta. Klopp var ute och lämnade in en protest eller en önskan till FA att få matchen flyttad, men fick avslag. Och det tycker jag man ändå kan lägga någonting i. Eller vad säger du, Fredrik?
Mm, men absolut, jag förstår ju att han lämnar in förfrågan och jag kan också förstå att man avslår den om vi ska försöka hålla oss någorlunda objektiva, att det är ju ganska tätt inpå och ska vi vara helt ärliga så avslås den ju. Det är ju liksom, FA är ju tv-bolagens bitch och det är ju tv-bolagen som vill ha en tidig match. Han hade förmodligen haft större chans att få den flyttad om den hade legat 16.00 och han hade sagt att ja, men jag vill ha den 20.45 på kvällen istället.
Samtidigt kan väl jag tycka så här, nu, jag behöver inte tänka att jag ska vara partisk och liksom så. Det är snarare tvärtom. Men jag hade väl kunnat tycka, nu har ju City sena matchen på lördagen. Att man hade kunnat lagt sig, det blir bara några timmar, men ändå, då gör man ju ändå någonting, att eftersom att City spelar på tisdagen, att de kan få den tidiga matchen på lördagen och Liverpool kan få den sena i alla fall. Det hade man väl kunnat tyckt, men ja, så blev inte planeringen och ja, det är vad det är, man får göra det bästa av situationen. Och jag menar inte att det här då gör att Liverpool spelare är helt värdelösa att ha till Game Week 35. Vi kommer komma till en kaptensdiskussion, men jag tycker att det är någonting som ändå ska vägas in. Sen ska man säga det, resultaten i, det är ju liksom dubbelmöten vi pratar om, och resultaten i de här första semifinalerna kommer ju också kunna säga en hel del till oss hur mycket rotation vi kan förvänta oss till match 2. Vi såg hur Liverpool agerade i kvartsfinalen mot Benfica. Förvisso hade de andra matchen på hemmaplan. Även om bortamålen är borta så kan man känna en större trygghet att i alla fall komma hem. Men alltså blir det en fullständig asfaltering av Villarreal, då tror jag ju att Klopp inte har några problem alls att rotera ganska hårt i andra semifinalen. Då prioritera ligan som fortfarande är högaktuell och liksom verkligen gå för den här kvadruppen som vi har pratat om att Liverpool har chans på. Så det tycker man ska ta med sig. Det är Champions League. Kollar man i övrigt, och Champions League-lagen, City och Liverpool, de har mycket att spela för i ligan. Där är det många som sitter med gubbar ifrån, och av den anledningen väldigt intressant. Går man istället mot Europa League, då har vi en West Ham där som har ganska tufft spelschema kvar i ligan. Och jag tror inte det är så många, det tror jag vi nämnde förra veckan, som sitter med West Ham-tillgångar eller kollar på att ta in dem. Däremot så kan man göra tvärtom och kolla och liksom verkligen pinpointa West Ham. Och det tycker jag finns en bra anledning att göra om vi bara kollar till 35-man. Nu har West Ham hemmamatch mot Eintracht Frankfurt på torsdag kväll. Sen möter de Arsenal söndag eftermiddag. Och senaste Premier League-matchen, jag var inne på det tidigare, då vilades Antonio, Bowen, Rice exempelvis. Jag vet inte hur det kommer se ut mot Arsenal, men det är möjligt att några spelare vilas där. West Ham har inte så mycket att spela för i ligan och fullt prio ligger på Europa League. Och dessutom så har ju West Ham jätteproblem i försvaret. Nu senast så egentligen den enda mittbacken de hade gick och tog ett rött kort och avstängd mot Arsenal. Så det kanske talade, vi kommer komma till det här i kaptensdiskussionen, men att liksom en Saka kan bli hyperintressant. Du får ju tillbaka från ditt free hit. Jag har precis gjort mig av med honom, vilket jag tycker känns ganska jobbigt nu i och med de här förutsättningarna. Så ja, så tänker jag kring Europa League. Har du liknande tankar där eller?
Ja, men verkligen just det här att vända på det, att om nu har man gjort sig av med Saka, men då kanske man liksom får stå sig ett kast. Det är kanske lite väl tungt att ta tillbaka honom. Men sitter man på honom som jag i ett bygge där han var absolut en gubbe som skulle kunna göra plats för mittfältare från lag med liksom kanske ännu saftigare spelschema, så känns det ju inte som att det här är veckan man byter ut Saka, utan han sitter lugnt i båten det ser ju som West Ham borta, det ser ut som en tuff match och sådär. Men som sagt, vi såg hur det såg ut mot Chelsea, och då roterade de kanske de tre bästa spelarna i laget. Och då är det ändå ett derby, ska vi sägas. Derby, ja. Men så nära West Ham kommer ett derby kanske. Låt säga att de gör ett bra resultat här i första matchen mot Frankfurt. Då tror jag att vi kan få se en tung rotation. För som du säger, att det finns någon sjätte, sjunde plats att spela för ligan. Men möjligheten att ta en Europatitel, den tror jag är liksom... Den gör att vi kan få se riktiga fjunisar. Eller bänkvärmer om inte annat. Och Arsenal är också... De har ju att spela för. Har ju bara den här matchen att foka på. Så det, och kvällsmatch, det skulle kunna liksom, det skulle kunna bli 0-4 utan problem.
Ja, men den kombinationen som du säger, att West Ham inte har fokus på ligan på samma sätt, men att Arsenal har fullt fokus, det tycker jag man kan väga in. Kommer man till Conference League så har vi ju Leicester kvar där. De har hemmamatch mot Roma torsdag kväll, sen möter de Spurs söndag eftermiddag. Och om West Ham var ett sånt lag som ingen kollade på spelare ifrån, och Liverpool och City var tvärtom, att det är, man kan få koll på vilka som ska starta. Så Leicester är ju ett lag som är lite både och. Det är många som har gått på Leicester-gubbar för fina spelschemat i ligan, men samtidigt svårt att väga. Och som du nämnde, de möter Spurs, och det kan vara ett lag att liksom sikta mot, för att Leicester har ingenting att spela för i ligan. West Ham har ju mer att spela för i ligan än vad Leicester har. Men och fullt fokus på Europa från Leicester. Och ja, får se hur det går mot Roma på torsdag. Men vi kommer komma till alla de här lagen när vi pratar kapten sen. Men Spurs bindel är inte alls otänkbart från min sida här till helgen.
Nej, och lite samma där. Det kanske, de har ju inte visat någon jätteform Spurs, så att man kanske inte byter in gubbar därifrån. Eller så gör man det, men det kanske inte är något måste att bara ösa in dem. Men som jag nämnde tidigare, jag sitter med Son och Kane i bygget. Ja, alltså det går att lösa, göra mycket pengar på Son, men det känns ju tungt med Leicester hemma med det läget som är med Europaspelet och Leicesters skador, blir skiftande fokus. Om West Ham Arsenal kan bli 0-4, då kan det här bli 6-0. Liksom. Det kan också bli att både Spurs och Arsenal, det har vi ju sett den här säsongen, bara fuckar upp och schabblar bort det. Och så blir det 0-1 Leicester och 1-0 West Ham. Det kan det ju absolut bli. Men ska vi prata lite någon form av sannolikhetslära här, så är det väl 3 poäng för Spurs, 3 poäng för Gunners. Känns ju ganska troligt, får man väl ändå säga, inför söndagen.
Verkligen. Och det är ju den Europa som vi har. Men jag tycker även vi kort kan nämna FA-cupfinalen mellan Chelsea och Liverpool, som är planerad till den 14 maj. Det ligger ju mellan båda lagens andra match i Game Week 36. För både Chelsea och Liverpool har dubbel i 36an. Så den ligger mellan den och deras match i Game Week 37. För Chelsea innebär det att den andra matchen i Game Week 36 är mellan Leeds-Chelsea den 11 maj. Sen har du då FA-cupfinalen 14. Så det är kort däremellan. Och sen Game Week 37 spelar Chelsea mot Leicester den 19 maj. Så några mer dagar därefter FA-cupfinalen. Jag tror att det kommer vara väldigt svårt att pricka vilka gubbar i Chelsea spelar dubbelt 36an. Du var inne på det lite kopplat till om man skulle dra free hit i 36, hur man liksom gör med Chelsea-gubbarna i 36an med, ja, med bra matcher, och Leeds-matchen är en sån match man verkligen skulle vilja attackera, men kommer vara väldigt lurig. Tror jag. Jag tror att det kommer roteras rejält, och att Tuchel ser jag verkligen som en sån tränare, vilket jag tycker är helt rätt. Här bara satsar supermycket på att ta hem en titel och en fin sån i en FA Cup. Så
och de har ju ingenting att spela för i ligan heller. Det är ju typ klart att de kommer trea liksom. Och så kan man tänka sig, men du kan ju ta med en dy i frihet. Det kan mycket väl bli Kepa som ställer sig mellan stolparna. Så att, det är Chelsea i andra matchen, 36an känns ju lotto med joker och lycka till ungefär. Och då gör ju det att Chelseas så kallade dubb, Wolves hemma. Ja visst, Wolves är inte bra, men de är ju inte liksom, de är inte Norwich bakåt. Så att, jag vet inte, Chelsea-dubben 36an känns supersval för min del alltså.
Ja, och kollar man för Liverpool så är det mellan deras andra match i 36, vilket är mot Villa borta. De har en extra dag, de spelar den 10 maj. Så här har ju Liverpool lite bättre då med spelschemat, om man tycker att det är sämre här i Champions League. Och skillnaden är att Liverpool har att spela för ligan. Men alltså att viss rotation kan ske, absolut, det kan jag se. Vi har pratat om det lite grann tidigare, till exempel en Robertson där finns en väldigt bra ersättare i Tsimikas. Ja, där skulle kunna bli rotation. Jag kan se en Konaté få speltid för en Matip som annars har varit första valet och lite sånt där. Så att lite rotation kan det ske, och dessutom finns det ju fina offensiva alternativ. Jag säger inte att liksom Salah, Mané och liksom allihopa vilas på något sätt, men de kommer få minuter som liksom kommer manageras, och det kommer säkert vara någon som får någon vila även av de offensiva gubbarna. Och sen så är det ju 37an där vi inte vet när Liverpool kommer ha match, men vi tror och känner oss ganska trygga med att det kommer vara. Jag fattar fortfarande inte helt varför den är borttagen. För att jag tycker att det finns liksom datum att spela den 18 eller 19 maj exempelvis. Så att Chelsea-Leicester spelar den 19. Men skulle Liverpool spela den 19, då så ska de sen spela Game Week 38, samma som Chelsea då, den 22 maj. Då spelar ju alla samtidigt. Så jag vet inte vad det är som skiljer där, varför man inte skulle kunna få in
det. Jag tror att det har med tv-rättigheten att göra, om de ska byta matcher, som jag förstod det. Och vilket tv-bolag som till slut landar på Liverpools match, och när de i så fall vill lägga den. Det då återigen där som makten ligger. Jag vill lägga till det på andra matchen 36an där för Liverpool, så ska man komma ihåg det att ligan lever ju nu, men det är ju också att det är ju lite konstgjord andning. Att det skulle kunna vara så att när vi kommer till tisdag 10 maj, Aston Villa Liverpool, det är Steven Gerrard Derby, att ligan faktiskt är avgjord. Liverpool ska möta Spurs. Efter Newcastle här. Newcastle borta är ingen match man bara åker, speciellt inte tidiga liksom, lördagsmatcher, men åker inte bara dit och vinner. Sen har man Spurs hemma som har att spela för. Alltså tar man 6 poäng där, ja men absolut, då lever ju ligan. Tar man 1 eller 2 poäng där, men då kan ligan vara avgjord. Och då tror jag att vi kan se en jätterotation mot Aston Villa. Om Klopp känner att det är typ kört. Om det däremot är så att ligan totalt lever, att man liksom kanske max 1 poäng efter på ligan, kanske till och med före City. Ja, liksom, då tror jag inte att vi får se någon rotation. Då kommer det vara starkaste 11 mot Villa, även om cupfinalen kommer. Så att, jag tror att för Liverpool spelar det väldigt mycket roll hur stor chansen på ligatiteln är. För hur fin FA Cup-titeln än må vara, så är ju ligatiteln större.
Ja, så är det verkligen. Men där är lite våra tankar kring Europaspelet och även då kasta in FA-cupen och rotation. Så det kan vara värt att tänka lite på när man ska välja spelare. Annat att tänka på kan vara att välja att lyssna på våra rekommendationer eller att bara avfärda dem. Men vi ska komma med rekommendationer, vi börjar som vanligt i försvarsleden. Och Fredrik, vill du börja med att kasta ur dig 3 stycken försvarsrekar?
Absolut, och då är den första en spelare som jag nämnde här i tidigare avsnitt, och det är Matty Cash. För egen del känns han ju högintressant med Norwich hemma i 35 man, dubbla dubblar. Och sen ett City i sista omgången, absolut. Men då kan ligan vara avgjord och jag kan leva med den matchen. Men för 35, 36, 37 känns Matty Cash jätteintressant. Också ett ganska tacksamt pris där, 5,2 och låg TSP 8,6. Det finns mycket gött att hämta i Matty Cash. Sen kan jag försökte liksom grotta lite i budgetträsket, men det tycker jag inte det är rätt väg att gå nu. Utan ska du göra försvarsbyten, då är det att levela upp. Joao Cancelo, svårt att undgå honom. Han är så fruktansvärt bra alltså. Och sitter man som jag utan honom, då gör man nog fan bäst i att plocka in honom fortare än ögat. Också ett ganska fint spelschema med Leeds och Newcastle, ett West Ham som har tankarna kanske på annat håll och sådär. Så att Cancelo ska in. Och sen tycker jag att Van Dijk är, skulle kunna vara en bra differential för den som känner att den jagar. Visst, han har en TSP på 20% overall, men då tror jag att han sitter en hel del ghost chips. Tycker när jag kikar runt så där i vanliga template-lagen bland aktiva människor, så att det är inte jättevanligt att sitta med Van Dijk. Så att jag skulle vilja kalla det för lite av en mini-differential. Så att Matty Cash, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk blir mina tre försvarsrekare.
Det är skrämmande vad lika vi tänker här, utan att på något sätt ha pratat ihop oss. Jag fick dina rekar nu på studs, så jag har inte hört dem innan. Men jag har också Matty Cash med. För mig personligen så känns det inte som en gubbe jag kan kliva på. Jag har en Connor Cody som i och för sig jag mycket väl kan tänka mig att plocka ut. Men alltså, gå på Matty Cash när jag planerar ett free hit i 37an. Där kommer han säkert kunna finnas med. Men i så fall så är det 36an, har han en dubbel. Men då är ena matchen mot Liverpool som vi har varit inne på. Ja, det är väl liksom, det vet jag inte. Och sen så framförallt så är det, jag drar free hit i 37an. Och sen får jag tillbaka honom till City i 38an. Så av den anledningen inte så intressant. Men är man i samma båt som dig eller Stefan, alternativt att man kollar på att dra free hit i 36an, så tycker jag att det kanske är ett lite bättre val. Men jag tycker han ändå förtjänar en plats i bland mina rekar. Jag har även valt att gå på Van Dijk, precis som du. Trent har jag inte med här. Jag har inte haft han på hela säsongen. Jag tror jag hade han en gång i och för sig när folk hade börjat byta ut honom. Men annars har jag hållit mig ifrån och nämna honom. Och jag tycker det är den Liverpool-försvararen man ska sitta med. Men sen är det många som kollar på att ta in en till. Och då har man gått mot Robertson. Han gjorde poäng nu senast. Det är ett jättebra alternativ. Men jag tror att det är större chans att han vilas i en dubbel i 36an till exempel. Och jag tycker att det skiljer ganska lite mellan Van Dijk och Robertson. Kopplat till att Van Dijk är så viktig. Jag tror att ser liksom det här kommer att försöka upp, men hans rotation ser jag inte riktigt så länge ligan lever, för att han är så viktig där, även om de har en bra ersättare i Konaté. Så att sätta in Konaté, Matip, jag tror att Klopp kommer dra sig för det. Han vill ha Van Dijk som ledare på plan, och så kan han, vem som sitter bredvid Van Dijk, det är inte så viktigt egentligen. Så jag tror han kommer få ett jättehot på fasta situationer, så han kan även ta offensiva poäng. Även om Robertson också kan göra det, så kan de ta dem på lite olika sätt. Så Van Dijk, dessutom spar man lite pengar kopplat mot Robertson. Och sen har jag även en City-försvarare, och det är Laporte har jag valt att gå på. Jag skulle hålla Cancelo snäppet högre, men han är också mycket dyrare, så man inte riktigt har råd att gå dit. Alternativt om man som mig redan sitter på Cancelo, att dubbla upp City-försvaret som du gjorde i ditt free hit. Men nu pratar jag att göra det i sitt bygge generellt bara. Där sitter man ganska bra. Och just Laporte Cancelo tycker jag är väldigt fint. Vi har sett Diaz komma tillbaka, absolut. Men just Laporte som vänster utav de här mittbackarna har varit mer eller mindre given i Peps lag under hela säsongen. Och jag tror att det är inte alls omöjligt att vi kommer se att Laporte får alla starterna av kvarvarande ligamatcher, eller max en vila. Så jag gillar Laporte. Även han ett väldigt hot på fasta situationer, precis som när vi nämnde Van Dijk. Så att, det är mina tre försvarsrekar. Jag antar att du inte har jättemycket att tycka till om dem, eftersom vi är så lika varandra.
Nej, så är det ju. Men det är, precis som du sa, så har vi ju inte vi talat varandra kring de här innan. Och då säger det väl lite om vilken väg som på förhand i alla fall är liksom torde ha goda möjligheter att ge utdelning om man väljer att gå den.
Mm. Kommer vi till mittfältet så kan jag börja. Och här finns det ju många spelare att gå på. Jag har valt att utelämna Leicester och Madison som jag har tagit in i mitt egna bygge. Jag har även valt att utelämna en Saka. Jag börjar med dem jag utelämnat men som ändå liksom har kunnat vara nära. En Saka som har blivit straffskytt i Arsenal och tar liksom fina poäng och ska upp mot West Ham här. Har dubbel i 36 och så. Jag har även utelämnat en Wilfred Zaha som förtjänar ett omnämnande. Jag tycker han såg jättehet ut och har dubbel i 37 och bra matcher här in. De spelare jag har gått på, nu fick tre stycken omnämnanden här ändå. Men det är en Mason Mount i Chelsea. Jag tycker att han ser väldigt fin ut. Kan absolut se. Förmodligen kommer man få en vila i dubben i 36an. Ja, det må så vara. Jag tycker ändå att det är en spelare man kan kika mot och en viktig spelare för Chelsea. Får mycket speltid också. Precis som Matty Cash så tycker jag även att det är värt att nämna mittfältare i Villa. Och då går jag till Coutinho som jag tycker är fantastiskt fin spelare. Visst, när han kom till Villa så östes det in poäng. Nu har Villa inte gjort mål i liksom öppet spel sedan Gameweek 29. Men det har också med spelschema att göra skulle jag säga. Och Villas spelschema ser betydligt bättre ut här framåt. I 36an i dubben så möter de bland annat Liverpool som såklart är tufft. Samtidigt så är det hans gamla klubb. Vad är det Holmgren brukar säga?
Släkten är värst.
Jag tycker Coutinho känns som en fin spelare att plocka in. Och framförallt här mot Norwich kan jag absolut se. Jag tror att det första spelmålet sen Gameweek 29 kommer att komma mot Norwich. Så ja, Coutinho tycker jag är en bra spelare att kolla in och plocka in redan nu till Gameweek 35. Och sen sitter man med honom så kanske man kan switcha ut honom i 38 mot City då eventuellt. Men även spelaren som du pratar om att liksom vissa kanske kollar mot att göra sig av med. Jag tycker att Son förtjänar ett rejält omnämnande. Jag gillar den här matchen som kommer hemma mot Leicester nu. Dels har Son haft en helt superfin hemmaform. Jag tror att Leicester är ett lag som till skillnad mot Brentford och Brighton kommer att liksom spela ett mer öppet spel och anfallsspel som kommer passa både Spurs och Son mer än hur Brentford och Brighton har stängt ner dem. Och sen så tycker jag man sitter bra med Son liksom in. Visst, det är dubbelmöte i 36an som är mot Liverpool borta, Arsenal hemma. Tuffa matcher, absolut. Men vad har jag sagt tidigare om det här? När det är sådana tuffa matcher, det passar dels Spurs och dels Son väldigt bra. Att få kontra mot Liverpool i 36an och North London Derby mot Arsenal också som inte på något sätt kommer backa hem och spela defensivt. Jag tror att det kan passa en ganska bra. Sen däremellan så har de då Burnley hemma i 37an och avslutar Norwich borta och sista dagen på säsongen. Jag tycker man sitter liksom bra med honom hela vägen in. Så att hade jag suttit med Son hade jag inte kikat på att byta ut han. Inte för den här gameweeken och inte resten av säsongen. Så det är mina tre mittfältsrekar. Mount, Coutinho och Son.
Mm, spännande. Då ska vi i alla fall differentiera oss lite grann. Jag köper ju alla tre, tycker att det är bra spelare. Precis som du är inne på så finns det ju ett hav av mittfältare att vilja byta in. Det är svårt att fånga in alla på tre stycken. Antar att det var lite därför du gjorde vissa omnämnanden när i början. Och ska jag kika på mina tre så tycker jag Coutinho känns ändå given. Visst, speltiden, vi var ju inne på det när han kom. Att 90 minuter kanske vi inte får se jätteofta. Nu fick jag ändå fått se det fyra gånger. Så, men ingen de senaste tre. Han utbytt i så här 70:e minuten alla tre. Ja, lite osäkerhet kring speltiden, men matchschemat är så pass fint att han måste ju någonstans med. Och jag blickar emot att försöka trockla in honom på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till, och speciellt där man ska behålla sån. Men det återstår att se. Jag tycker att han är värd att komma med på reken i alla fall. Sen tycker jag att Phil Foden är så pass bra att jag vill ha med honom. Jag vet att City har lite annat att tänka på också, men för 7,8 tycker jag att Pant i fel uttryck, men det är värt att ta en chansning med honom. Han kan också vara en sån här som eventuellt skulle få ett inhopp sista 30 och det kan räcka för att göra mål. Liksom. Bra spelschema, det kommer en dubbel. Jag tycker att Foden känns intressant. Och sen en av de spelarna som du nämnde, Wilfried Zaha. Nu brände han ju mig i mitt free hit, men jag är inte bitter som Tony Rickardsson sa, utan jag tycker att han, precis som du var inne på, ser fin ut. De har ett lite småintressant schema och vi vet ju hur de där kvällarna på Sellers Park kan vara. Och Watford ska dit i 36an. Nej, visst, det är ingen double, men det skulle mycket väl kunna bli tvåsiffrigt för en Wilfried Zaha ändå. Visserligen två bortamatcher i 37an, men ändå en dubbel mot Villa och Everton. Och så Southampton här i 35an. Nej, jag tycker att Wilfried Zaha känns som en riktigt bra differential. Det är inte så många som sitter på honom sådär topp 50k. Så att, känner man att man vill liksom plocka in på i miniligorna nu sista omgången, då känns ju Wilfried Zaha som ett givet alternativ. Så att, Coutinho, Foden, Zaha.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Straffskytt ska vi väl lägga till där på Zaha också.
Absolut. Mm. Det är helt rätt.
Mm. Och går vi till anfallarna då, Fredrik? Vill du bara fortsätta här när du ändå är uppe i tempo?
Ja, tyvärr går jag väl ner lite i tempo när det kommer just till anfallarna. Därför att jag hade ju hellre haft 5 mittfältare och 0 anfallare i reken. Tycker det är svårt, tycker att ska man göra ett byte i anfallsväg, förutom då den första i reken, det är Watkins, som skulle kunna vara en spelare att ta in. Jag skulle då hellre gå på Coutinho om jag fick välja, men det kan ju vara så att bygget lämpar sig mer för att plocka in en Ollie Watkins. Att det är lättare liksom att frigöra pengar där. Då tycker jag att han har haft liksom hur mycket 90 minuter som helst. Så att han känns ju rätt given i radsbygge. Och visst, spelmålen har inte liksom trillat in för Villa. Men Norwich hemma, här skulle det kunna lossna. I övrigt tycker jag inte det är så mycket att gå mot egentligen i anfallsväg. Utan det är väl mer om du sitter på en Weghorst och vill tjäna in liksom lite pengar och kanske downgrade honom till Mateta i Crystal Palace. Du gör väl en miljon ungefär. Så att det skulle vara ett sånt byte då. Jag tycker inte att Mateta är någon man bara springer efter. Starten är inte helt given, men just för att kunna tjäna en miljon på Weghorst där, så du kanske sitter med två fria, tjänar den där miljonen och så kan du göra whoever, Fabian Schär om du sitter med honom till Matt Cash till exempel, eller någon mittfältare upp till Coutinho skulle kunna vara ett alternativ.
Mm. Går vi till mina anfallsreka så är det väl lite samma sak som du säger. Jag vet inte hur mycket man prioriterar att göra byten här. Jag tycker att det finns mycket mer intressanta försvarare och mittfältare att gå till, men det kan vara att man jagar i någon kompisliga och vill ha lite differentials, och då backar jag Watkins som du säger i Aston Villa. Det är också en spelare som skulle kunna passa in dubbel när man ska möta Liverpool med liksom omställningsspel, snabb. Vi vet att han har gjort det förut mot Liverpool, och ja, varför inte? Ja, sen så vill jag fortsätta på W. Det blir Werner und Werner, och du försöker att inte skratta allt för mycket när jag nämner den som rek. Men jag tycker att man måste kunna lägga saker åt sidan. Det är en duktig fotbollsspelare. Han har visat en enorm form, och bara kikar man in statsmässigt så är faktiskt Werner den som har högst XG-värde, non-penalty, senaste 4 matcherna på höga 3,33. Och ser väldigt bra ut tycker jag. Och man kan skratta och göra narr av Werner och säga att han behöver ha 3,33 för att han ska få något mål överhuvudtaget. Han har haft lite oflytt med stolpträffar och ja, men lite samma som Watkins faktiskt. Stolpträffar och bortdömda mål med VAR och såna här saker. Men jag kan se en liksom pant på Werner i kompisligan för att liksom ta igen någonting. Så ja, Werner och Watkins går jag på som anfallare. Men som sagt, egentligen min rekommendation är att inte ägna så mycket tid till att byta anfallare.
Nej, jag ska säga att Werner var faktiskt ett av alternativen jag bollade med när jag satt med mitt free hit. Om han hade gått liksom hårdare offensivt på Chelsea. Så han fanns där liksom i, om man skulle gå på tvåmananfall med han och Ronaldo. Så att jag tycker inte att det är konstigt alls. Det är väl just speltiden där med en Lukaku som känns helt urusel och iskall. Men som ändå kostar så mycket pengar så han måste få spela. Och också liksom ett antal wingers. Jag vet inte hur det har blivit i Chelseas offensiv. Men man har liksom ingen koll på någonting. Vilka spelare som faktiskt spelar på vilken plats. Han bollar runt om lite som man vill, Tuchel. Men nej, Werner känns ju som att han har fått mycket speltid på slutet. Så att det skulle kunna vara en rejäl pant. Men tycker jag vi har fått med ett par stycken där. Om det är så att man sitter och känner att men fan, jag måste göra någonting som inte är Norwich tredje keeper. Vad kan jag göra? Ja, men fan, går det på Wilfried Zaha och Timo Werner. Då har du band med spelare som förmodligen dina motkompetenter inte sitter med.
Absolut. Och nu ska vi komma till den här kaptensdiskussionen för Game Week 35. Och jag har ju sagt att jag liksom har gjort lite research. Jag har redan börjat droppa lite sådana expected siffror och lite sådana här saker. Vi kommer gå lite djupare in på det. Men vi börjar med att säga att det är en lördags deadline. 12.00, så missa inte det. Det har vi också varit inne på. Newcastle, Liverpool som sparkar igång allt. Och hade du frågat mig för massa liksom i höstas om det här, så hade det liksom med Salas superform och Newcastle så som de såg ut. Kollar vi Newcastle hur de har sett ut nu efter årsskiftet, så kollar man i, tror jag de hade legat tvåa i ligan efter City. Dessutom så har ju Newcastle varit erkänt riktigt, riktigt bra hemma på St. James's Park. Och du var inne på det är ingen match man bara åker och hämtar poäng i, speciellt inte efter att ha haft en rejäl urladdning på onsdagen hemma mot Villarreal i en jätteviktig Champions League semifinal. Men det är svårt att säga att man är liksom galen för att liksom tänka på att sätta en bindel på en Mohamed Salah eller en Trent i en match mot Newcastle, va?
Ja, nej, men så, alltså, det är väl aldrig fel så som Liverpool har spelat och bindlar dem. Men jag kommer inte att sätta en bindel i Liverpool. En av anledningarna till att jag inte hade med Salah i mitt free hit är att jag lyssnat runt lite poddar, lite Twitter. Att en del är så här, men stensäkra på att Salah kommer spela allting. Jag känner mig inte helt övertygad. Alltså, nu när det finns så pass bra alternativ, så jag skulle inte falla av stolen. Jag hade inte gjort det i helgen, kommer inte göra det nästa helg. Om det är så att Salah börjar bänk och han väljer att spela Jota, Diaz, Mané från start. Jag tror inte att han gör det, men det skulle liksom inte få mig att tappa hakan fullständigt. Och du är inne på det finns ett antal aspekter som gör att Newcastle borta känns som en ganska tuff match ändå. Sen på förhand, ja, du kan bindla Salah så gör han 3+1 bortom Newcastle och Chelsea. Vad var det jag sa? Det fattar vem som helst att det bara bindla Salah. Ja, jo, jag hör vad du säger, men för min del så kommer det inte att sitta någon Liverpool-bindel på till helgen.
Nej, man kan ju säga det att liksom Newcastle, de har sett väldigt bra ut hemma. De har också de senaste matcherna sett väldigt bra ut. Och kollar man de senaste fyra så har de det näst lägsta expected goal against på endast 2,07. Och det är bara City som är bättre med 1,99. Och kollar man på faktiskt insläppta mål så har Newcastle bara släppt in ett mål de senaste fyra. Och det är faktiskt inte bara tur, utan de kan vila sig mot de här statistiksiffrorna som jag nämner också på 2,07 på XG against. Det man ska säga är ju att det har ju varit alltså rätt okej spelschema för Newcastle. Och vi såg dem ju live innan de här fyra när de åkte till Spurs och släppte in 5 mål. Så när de har mött bättre lag, vilket vi absolut måste säga att Liverpool är, så kan det vara så att det raserar. Så det är väl det som talar för Salah. Och kollar man på Salahs siffror så har han en expected goal involvement senaste 4 på 2,97. Vilket är inte i topp, men det är ändå med där uppe bland de bästa. Han har dessutom 5 attacking returns senaste 3 matcherna. Så att ja, jag tycker att det är, jag tror att många bindlar kommer sitta på Salah. Och det behöver absolut inte vara fel. Jag skulle kunna ha en bindel på Salah den här veckan. Men jag velar lite fram och tillbaka. Hur mycket ska man lägga i Newcastles siffror när de har mött de här lite sämre lagen? Och lite sådär. Men jag stänger inte dörren där. Ett annat lag som vi har pratat väldigt mycket om kopplat till eventuell bindel, det är väl Spurs, som också då blir påverkad positivt utav Europaspelet. Och jag nämnde det att de ska möta Leicester hemma på sin fina arena. Vi var där och såg när de mötte Newcastle och det liksom rann in 5 bollar. Det ska jag säga nu har Spurs inte haft ett enda skott på mål de senaste 2 matcherna. Och då har de ändå mött lag som Brentford och Brighton. Men jag var inne på det tidigare, uppsidan är, jag inte ser att Leicester kommer stänga till det och gå på defensiven på samma sätt som Brentford och Brighton har gjort. Utan jag tror att de kommer köra på, samtidigt som jag tror att Leicester kommer rotera en hel del. Och gillar då Son och Kane. Och skulle jag ha båda som du har och kolla mot Spurs-binden, så hade jag gillat Son mer än Kane den här veckan med binden. Son har ju visat en jättefin hemmaform. Och nu ska de spela hemma. Jag väger in det lite grann. Jag tycker att också om Leicester kommer spela lite mer offensivt, så kommer det vara Son som sticker i djupet. Och jag tycker att Spurs har saknat liksom lite kreativitet på centralt mittfält. Och det är därför Kane har droppat ner och slått de här bollarna. Så att det ser mer troligt att det är Kane som slår assist till Son än omvänt. Och ja, då har det hellre gått på Son. Så att, nu har inte jag Son, jag har Kane. Kane skulle absolut kunna få kaptensbindeln i mitt lag. Men jag vet inte, det som känns tufft är ju liksom att, som sagt, de har inte haft ett skott på mål de senaste 2. Och det är inte på något av världens tuffaste motstånd, även om både Brentford och Brighton har gjort det bra emot dem. Hur tänker du kring Spurs?
Nej, men jag tycker att de är bra alternativ. I mitt busslag sitter Kane med binden, straffskytt. Det finns ju ändå mycket som... Han är ju en sån här spelare som kan göra en ganska dålig match och ändå komma därifrån med typ 1+1. Och den förmågan är ganska tacksam när det kommer till just kapten. Salah har ju också det, att han kan göra 1+1 fast han var kass i en match. Liksom. Son kommer ju mer in i stim när han gör 3+1 och bara vänder och bränner 2 frilägen ungefär. Så det finns ju högre uppsida, eller högre, men det finns liksom, där är det ju verkligen att det kan skena liksom. Så att jag kan köpa att resonemanget för Sonbinden, men tycker att Kane är ganska fin också, kanske lite mer fegisvalet, men allt som jag varit inne på med Leicester, att Spurs, trots att de har liksom spursat varenda chans de har haft, känns det som, fortfarande faktiskt har chansen på den här fjärde platsen. Ja, men det är ju lite så här sista, skulle de torska hem mot Leicester, då är de ju förmodligen borta, för jag tror att Arsenal kommer att och vinna bort mot West Ham. Så att jag tror att Conte kommer att skicka ut dem full fart. Och Leicesters försvar, det är många vingliga ben där. Alltså det luktar straff för Spurs. Alltså. Mm.
Ja, hur orolig är det för det här att Spurs inte haft ett skott på mål då de senaste 2 matcherna?
Ja, nej, men det är klart att det är oroväckande statistik. Å andra sidan tycker jag att det är helt andra defensiver i Brentford, som då hade hemmaplan, och ett Brighton som jag tycker det är ett bättre lag defensivt strukturerat än vad Leicester är. Det har ju varit liksom Brendan Rodgers problem, att han får inte ordning på strukturen där defensivt, och det är ju bytspelare till höger och vänster, man har ingen aning om vilka som ska starta. Det går fan inte att förutse en enda av de där 4 platserna i backlinjen. om det ens är en fyrbackslinje han ska ställa upp. Så det måste vara riktigt jobbigt att heta Kasper Schmeichel och inte veta vem fan det är som står framför varje match. Liksom. Och det talar ju också för att de har inte spelat ihop sig, de kan inte synka de här linjerna. Nej, alltså, skulle jag lägga ett bett på Spurs Leicester-matchen så hade det varit så här över 2,5 mål liksom i matchen.
Ja, går vi vidare så har vi Manchester City som spelar ikväll mot Real Madrid. Leder med 2-0 efter 20 minuter. De Bruyne och Jesus har gjort mål. De ska bort och möta Leeds på Ellen Road. Och de gjorde 5 hemma mot Watford. Hur många kan de göra mot Leeds? Ja, vem vet. Det svåra är liksom att hitta elvan, men man kanske kommer få se om det blir några tidiga byten här i Champions. Så det är väl inte, nu vet jag att du inte har några City-gubbar i ditt lag, men om man sitter med någon så ja, det är väl inte fel att vända sig hitåt.
Nej, det behöver det ju inte vara, men här känns ju risken för rotation. Om jag var inne på att det fanns ett litet sånt där stackmål på Liverpool-himlen, så känns det ju som att orosmålen på City-himlen är betydligt större vad det gäller liksom just rotation. För de har ju så oerhört mycket alternativ på alla möjliga positioner. Borta match mot Leeds, ja det är klart att det kan ju smälla rejält, men jag vet inte, känns väl ändå som att den matchen lockar för min del inte lika mycket som Spurs match, trots att City är ett bättre, så pass mycket bättre lag.
Nej, jag lockas inte supermycket av det heller, utan både Spurs och liksom Salah i Liverpool tycker jag lockar mer. Men ja, jag har varit inne på det tidigare, jag vet inte om det bara är den här oron för liksom FOMO. Men jag sålde Saka. Arsenal ska bort och möta West Ham. Och du var inne på det. Det ser ut att vara en tuff match på pappret. Jag tycker att det är en av de absolut bästa matcherna man kan ha den här veckan. Med West Hams Europaspel. Inga mittbackar överhuvudtaget i laget. Saka, numera straffskytt. Jag går in och kollar hans siffror. Ser han expected goal involvement senaste 4 ligger på 3,98. Det är bara Jesus som har mer av alla i hela Premier League. Visst, hans expected goal involvement är boostad av de 2 straffarna såklart. Men jag kan absolut se Arsenal få straffar här. Visst, Lacazette kanske tillbaka. Kan han då ta en straff? Ja, möjligtvis. Men jag tror inte att Lacazette kommer vara tillbaka. Jag tror att Enketia kommer fortsätta få förtroende så som han har gjort det. Ja, som sagt, Europaspel och inga mittbackar för West Ham. Kollar man dessutom West Hams försvar och kollar deras siffror, och jag fortsätter kolla de 4 senaste matcherna, expected goals against, de är på 7,21 senaste 4 matcherna. Det är 5:e sämst i ligan. Jag kan jämföra det med Newcastle då 2,07. Ja, alltså Saka, du lockas inte där att gå från Spurs-bindel till Saka och straffa mig rejält?
Ja, men får vi klartecken om att han är liksom fully fit? För att han åkte ju på en knock där och är ju gulflaggad. Liksom. Det är lite sådär orosmål. Så fall vill man ju ha verkligen liksom klartecken att han är verkligen 100%. Jätterolig differential bindel tycker jag. Vi brukar ju säga att man ska jaga sin egen svans där och jaga förra veckans poäng. Men just det här fallet så tycker jag inte att det är så. Jag håller med dig att matchen är, när man väl kikar på det, att här finns det alla möjligheter liksom för Arsenal som ändå är ett ganska bra slag. Har lite momentum. Jag tycker det är en jätterolig differential bindel. Jag tror inte det kommer sitta så mycket bindlar där, så att den skulle man verkligen kunna sticka ut med. Men då ska man också se till att man har, så att han startar, så att man liksom inte börjar bänken och så får han ett inhopp sista kvarten liksom, för att han inte var redo att spela 90. Så att det är väl lilla brasklappen, men annars rolig differential.
Jag tror verkligen att han kommer komma till start. Det är en jätteliten grej. Men vi kommer såklart invänta presskonferenser. Hade jag haft Saka hade jag satt binden där. Nu har jag honom inte. Jag kan liksom inte ta ut något av mina mittfält. Jag är så nöjd med mitt mittfält i övrigt. Och jag kan liksom inte gå den vägen och rulla tillbaka. Kanske skulle jag göra det, bara lyfta upp min hand och plocka ut Madison. Sätta in Saka, sätta binden där. Men jag kan inte se mig göra det. Vi har nämnt många lag, men det finns fler faktiskt. Villa. Det är att sticka ut ännu mer än liksom Saka. Men precis som du är inne på, Aston Villa till exempel. De har ju den match som alla borde kolla på. De är hemma mot Norwich. Mm. Det man har emot sig där, det är då att Villa inte har gjort mål i öppet spel sedan Game Week 29. Men hade jag haft Coutinho så hade det kunnat varit en gubbe som jag hade liksom jagat lite med och sätta binden på. Jag gillar Saka mer. Jag tror jag även håller liksom Spurs-gubbarna och Salah före. Men här är ju för den som vill jaga, så tycker jag inte alls att det är fel att sätta en binden på Coutinho exempelvis.
Nej, och han kan ju mål på frispark, så det behöver inte vara några open goals eller från open play. Så att, nej men också en sån här rolig differential bindel för den som jagar. Alltså, det är ju göttigt att sitta och kolla Villa Norwich med en Coutinho bindel. Det är ju, man kan mycket väl se att det blir 3-0 till Villa i matchen. Och 2+1 på Coutinho, liksom om allt ska falla ja, men helt optimalt ut. Då sitter man ju fint med den här binden, helt klart.
Ja. Det är väl ingen som går så långt och går på min rek Werner, även om man har högst XG någon penalty med 3,33 de senaste 4 gameweeks. Men de ska möta det bedrövliga Everton borta mot Frank Lampard. Han kanske vill hjälpa Chelsea, har jag svårt att se. Jag tror han försöker rädda sin tränarkarriär på något sätt genom att hålla kvar Everton, vilket kommer bli tufft. Men det är en bra match för Chelsea, skulle jag säga. Och ens just nu, så de spelar inte i Europa, Chelsea, och FA Cup liksom rotation, det är alldeles för tidigt, så det kommer inte påverkas. Så det skulle kunna vara en sak. United ska borta möta Brentford, men dit tänker jag definitivt inte gå efter att ha genomlidit och kolla på United här i hela säsongen. Ja, det var egentligen de jag tänkte nämna. Ronaldo har ju i och för sig sett het ut, men jag vet inte.
Ska vi säga det med Chelsea också? Det är många som har plockat in Havertz, Mount och sådär. Känner att ja, men det skulle kunna vara en bra differential kapten här. Everton borta. Man ska ha med sig det om man såg matchen Liverpool-Everton. Att Everton jobbar ju. De kommer ju exakt samma sak som Chelsea som de gjorde med Liverpool. Det vill säga spela antifotboll, maska, filma. Mm. Bara liksom göra allt de kan för att få en poäng från minut ett. Så att om det var överspel på över 2,5 mål i Spurs-matchen, så känns ju bomben på Everton-Chelsea, det är liksom 0 på Everton och 0-1 på Chelsea, så har du helgarderat det där liksom. Det blir antingen 0-0 eller 0-1, känns det som.
Ja, och sen så är det så, som sagt, Everton, även om de har varit bedrövligt dåliga, så har de verkligen något att spela för. De kommer slita som djur. Det kan vara något negativt att liksom ha det här hängande över sig, den här pressen, men det är också, det kommer slitas, det är jag ganska säker på. Och Chelsea har inte så mycket att spela för. Och är det så att Everton då liksom börjar tråka och liksom, som de gjorde mot Liverpool, och verkligen så här, spela någon antifotboll, så Chelsea kanske liksom inte orkar. Liverpool hade ju verkligen att liksom spela för och gå för ligan, och det är ett derby, så att de bara trycker på till slut liksom, lyckas penetrera Evertons försvar. Det skulle liksom vara så att Chelsea kanske säger, ja, det får väl bli 0-0 och det är inte hela världen. På ett annat sätt än Liverpool aldrig skulle kunna acceptera något sånt. Så ja, jag hör absolut vad du säger där.
Men i övrigt så kan vi konstatera att det finns en hel del roliga bindlar att välja på. Det finns inget sånt där solklart. Tror vi att Salah ändå kommer att vara tyngst bindlad? Eller Kane? Nej, det känns Salah, va?
Jag tror Salah. Jag tror också att det är många som inte har koll på de här siffrorna på Newcastle, hur deras försvar verkligen har förbättrats, framförallt på hemmaplan och sådär. Det betyder inte att Liverpool inte kan göra ett gäng mål på Newcastle, men det är ingen enkel match för Liverpool. Det är det inte. Och Europaspel i veckan. Och nu har Liverpool varit duktiga på att liksom kunna skifta fokus och så. Men det kommer vara en rejäl urladdning i de här Champions League-semifinalerna när de har kommit så långt. Och, jag vet inte om Klopp är på rätt mental plats här när han liksom håller på och jagar och flyttar avsparkstider och sådana här saker heller. Så som sagt, ja. Men jag tror att eftersom att folk inte riktigt har koll på det, att det kommer sitta mycket Salah-binder. Sen är det ju en liksom högt ägd spelare också. Det är många ghost chips där binden sitter på Salah också. Jag tror att han kommer ha högst EO av alla. Men för mig är Saka den bästa kaptenen den här veckan. Så är det med det. Vi ska gå till lyssna frågor. Och vi börjar med lite anfallsfrågor. Gustav Eriksson undrar om det är läge att lämna Kane nu, i så fall mot vad. Och jag tycker inte att det är det. Jag rekade sån som mittfält. Har man Kane, hade inte jag prioriterat att göra det bytet. Jag kan se Kane göra poäng. Du nämnde att du hade din bussbindel där. Det som kan vara är som sagt om man vill få pengar för att kunna frigöra och få uppgradera på andra håll. Så har vi ju nämnt några bland rekarna. Jag nämnde Werner, om man inte behöver så mycket pengar. Om man behöver lite mer kan man gå ner till Watkins till exempel eller sådär. Vilket inte behöver vara fel, men jag vet inte, det kan också slå fel ut och jag kan se Kane få liksom dubbelsiffrigt här.
Ja, jag tycker det är fel vecka att byta ut Kane med allt det vi har dragit kring förutsättningarna i matchen mot Leicester. Sitter du på honom nu, det är som upplagt för att du liksom antingen tar minus eller är det bara ens byta ut honom och så flyger han mot Leicester. Det känns så tråkigt och ja, jag är som sitter med honom är beredd att hålla kvar honom den här veckan faktiskt.
Uppenbarligen med binden där också.
Ja, exakt.
Ja, men det är härligt. Vi har en fråga från Robert Jonsson också som rör anfallare. Och då undrar han om det är Watkins eller Richarlison. Det har vi väl egentligen svarat på i våra rekar. Men visst, går man hellre på Watkins än Richarlison? Jag känner det i alla fall så.
Jo, men det gör man väl dels utifrån att Villa är ett bättre lag. Att han Norwich hemma och dubblar. Alltså Richarlison kommer ju inte att följa med något Everton nere i Championship. Det är ju kanske den spelare med minst likability efter Bernardo Silva och Fabinho, om jag ska få lägga med din värdering där också. Men det är ju svårt att gilla en Richarlison. Jag kan objektivt se att det är en duktig fotbollsspelare och han kan säkert göra poäng i slutet här. Men nu ska inte FPL-valen gå på vem man gillar såklart, men jag tycker att både den här uppsynen och Villas spelschema gör att Watkins går för.
Och också med Watkins fina match här i Game Week 35, jämför man då så har ju Villa Norwich hemma samtidigt som Everton ska möta Chelsea. Hemma, det är ju liksom vilken match vill man helst ha där. Men sen anledningen till att jag tror han ställer dem mot varandra, det är ju att Richarlison har ju också dubblar. Och det är Leicester Watford i 36an medans Villa då har Liverpool i 36an. Men som jag var inne på, jag tycker inte att det behöver vara jättedåligt för Watkins att möta Liverpool. Det är en tuff match absolut, men jag kan se att han kan ta poäng. Men Leicester Watford är bättre tycker jag än Burnley Liverpool. Sen så kollar man Evertons matcher i 37an, då möter de Brentford Palace, båda matcherna på hemmaplan. Men det är en riktigt bra, och där behöver de verkligen gå för det. Och det är väl det liksom, att Everton har mer att spela för än Aston Villa. Kan det vara så att Aston Villa lägger sig på beachen? Sist, kollar man Game Week 38 så är det lite samma lika. Villa har City borta och Everton och Arsenal borta. Så det kan vara lag som har att spela för som de möter, dessutom borta matcher. Så att det är väl tuffa lag för båda. Men jag förstår att han ändå ställer dem emot varandra. Men jag hade nog gått på Watkins ändå.
Ja, jag kan också tycka att Richarlison för en Everton tillgång är lite väl mycket pengar. 7,5 miljoner känns liksom. Du får ju Watkins för samma pengar. Skulle man liksom känna att ja, men jag vill ha någon form av täckning i Everton, ja, men då är ju Gordon på mittfältet för 4,6 en bättre väg in tycker jag. Och han må ha filmat till sig gula kort och så senast här, men han var ju ändå aktiv, skulle kanske ha haft en straff eller inte, det kan man ju tycka olika om, men han var ju ändå med i det som hände hela tiden och har ju varit, ja, men ändå fått lite av sitt genombrott i år, får man väl säga.
Betydligt större Everton-hjärta än vad Richarlison har, kopplat till liksom att kämpa glöd nu här i avslutningen. Ja. Jag kan se Richarlison också ta de här frustrationsröda som vi har sett han ta förut. När liksom det blir uppgivet i någon match. Liksom.
Ja, nej men verkligen så. Nej men då tycker jag att om man ändå vill täcka lite Everton-matcher att Gordon är ett bättre val på mittfältet.
Går till en mittfältsfråga från Tobias Johansson. Du nämnde Gordon. Han ställer Ramsey och Gordon mot varandra. Och det är ju lite liknande. Det är ju Villa mot Everton, fast på mittfältet och i budgetsegmentet då.
Mm. Den är väl lite klurigare ändå kan jag tycka. Jag tycker inte den är helt självklar på en Ramsey. Gordon som sagt har gjort det bra. Sen jag gillar den här matchen nu mot Norwich. Jag gillar Villa som lag mycket mer. Så kanske lite övervikt ändå för en Ramsey. Men där kan jag kan tycka att det är nästan lite 50-50. Och är det så att man behöver de där noll, vad det nu är, en kanske extra. Ja, nej, men det finns ett case för att täcka. Det kanske beror lite på hur övriga bygget ser ut. Hade jag suttit med cash och Coutinho bygget hade jag mycket väl kunnat tänka mig haft liksom Gordon. Risken är att den här spelar risken, men det är väl troligt att den här spelaren kanske får om inte sitta bänk så i alla fall vara ganska nära.
Mm. Så är det. Jag håller med dig där. Jag tycker att det är väldigt jämnt dem emellan. Och båda är liksom bra budgetalternativ på mittfältet som man kommer spela. Kanske inte i 38 hade jag nog inte spelat någon av dem. Jag hade haft möjlighet att bänka dem. Men i övrigt hade man spelat dem. Chelsea-frågor då. Rasmus Mossvik, kan undra hur vi ser på Chelsea-gubbarna med eller utan dem till fyra sista gameweeksen. Ganska intressant fråga och det är många gubbar. Jag hade med Werner på en rek, jag hade med Mount på en rek. Jag plockade in Reece James inför den här. Jag hade inte plockat in Reece James som jag hade liksom suttit nu. Vi får se vad som händer där nu mot United. Men jag kan inte se att Reece James ska spela den här matchen mot Leeds till exempel i 36an inför FA Cup-matchen. Skulle även kunna se att han då får vilan i 37an liksom efter FA Cup-matchen mot Leicester. Och liksom, ja, hur många matcher kommer man få av honom? Och de matcher man får, kommer man få dem som en mittback? Eller, vi var inne på det senast, att, ja, men det är fint att han kan spela mittback också, att han ska få mer speltid. Men nu när han slår upp den här skadan igen och är osäker, jag tycker att det är jobbigt i de defensiva leden hos Chelsea. Och samma, jag vet inte, liksom status på Rydi, jag missar också på grund av skada, men ska väl vara tillbaka, men samtidigt så är utgående kontrakt och har väl gjort klart att han ska inte stanna i Chelsea.
Tuchel var ju inte jättenöjd där när han gick ut och sa det att han har bestämt sig för att lämna. Liksom så.
Ja, det är liksom Alonso som vissa har gått på, liksom en offensiv gubbe. Men ja, jag tycker att det är stökigt. Och vad säger du på Rasmus fråga här och liksom hur vi ser på Chelsea-gubbarna? Jag gillar ju Mason Mount verkligen ska jag säga. Och jag tycker att Werner kan vara en pant om man ändå liksom kollar på anfallsbyten.
Jag håller med, jag tycker man sitter ganska bra med typ bara Mount. Då har man lite täckning Chelsea. Men jag tycker inte att jag hade inte velat suttit med den här upptripplingen som jag gör i mitt free hit i mitt liksom ordinarie bygge. Det hade känts väldigt snedfördelat. Och som jag var inne på med att deras dubbel i 36an knappt kommer att bli någon dubbel. Men då är det ju helt plötsligt ett spelschema som ja, men inte är sådär jättebra jämfört med en del andra lag som vi har nämnt. Som har dubblar eller jättefint schema som City till exempel. Men en Mount är väl fint att sitta med. Eller om man sitter med en Havertz, ja, då kan man sitta med honom. Men jag hade inte börjat öst in. Det är inte Chelsea-spelare som jag blickar emot och plockar in.
Nej. Om vi går vidare till Christian Peterssons fråga så väljer han att ställa den kopplat till Reece James. Och det är ju en av de spelarna som byts ut av allra flest människor inför den här gameweeken. Faktiskt redan innan de har spelat sin andra match då han mycket väl kan komma till start mot United. Men som Christian säger det, James som potential men så lite speltid. Orkar inte mer snart. Är det dags att byta mot annan back i Chelsea eller till exempel gå mot City eller Liverpool? Och här är ju frågan, jag hade inte plockat in Reece James. Jag sitter med honom nu och jag är lite i den så här, är det ett byte som jag verkligen ska lägga, eller ska jag fokusera på att byta ut en Connor Cody i försvarslinjen istället? För att när James spelar på sin wingback-position så vet vi ju alla vad han kan göra. Samtidigt här, om Christian då liksom kollar mot att kunna gå mot en City eller Pool-spelare, kan man få in liksom Laporte eller Van Dijk eller sådär, så är ju inte det dumt. Hur hade du resonerat om du hade suttit med Reece James i ditt lag?
Ja, vi får se lite nu utfallet här mot United. Kommer han till spel och ändå ser Obe och liksom tar sig igenom den matchen utan att slå upp någonting och sådär, då tycker jag inte att det är värt ett byte. Byten är så värdefulla nu, och är han verkligen den spelaren du vill lägga bytet på och byta ut, då har du en jävla bra lag. Alltså det är bra. Däremot om han inte kommer till spel eller får ett kort inhopp och inte ser sådär jätte liksom pigg ut, ja men ja, då är det där silhetsbyte till en Van Dijk eller Laporte kanske ett alternativ. Men min känsla är att de allra flesta nu sitter med byggen där det, om inte brinner, så i alla fall så känns det som det finns ett par tillgångar som man kan tänka sig att skicka, och det borde vara sådana man kan tänka sig att skicka före James. Jag tycker också att har man möjlighet så ska man försöka sätta ett riktigt bra mittfält först. För det är där jag ser en hel del poängplockare.
Yes, Dan Sundell, han undrar om vi vet om Citys dubbel blir Game Week 36 eller 37. Han har nämligen triple captain kvar och undrar liksom när den ska förbrukas eller liksom när den ska användas. Han behöver nog gå på en differential dessutom.
Jag skulle säga som triple captain måste inte det vara en differential. Alltså, oavsett om de sitter på sin dubbel 36 eller 37, skulle du ha en De Bruyne, ja, Foden, ja, en triple captain där, det gör ju det till en difference att de poängen kommer att värda mycket liksom. Eller en Cancelo för den delen, skulle kunna vara en klockren, och då spelar det liksom ingen roll om vi är 36 eller 37, kan jag tycka. Så att ja, vi vet inte. Jag såg Ben Krellin precis innan vi klev in i poddandet här, så fortsatte han att vädra sina funderingar på Twitter. Han har ju svängt fram och tillbaka där. Är det 36 eller är det 37? Och Pep kommer att uttala som att ja, det kanske skulle bli 36. Nej, men så kanske det blir 37 eftersom den inte har lanserats än och sådär. Det återstår väl att se. Jag sitter och äter popcorn och tycker att det är jättekul att den inte lanserar. Hoppas att de inte spikar den här före deadline i helgen. Det hade varit magiskt. Å andra sidan så pekar väl, om det nu är så att ni lyssnar på det här ganska tätt in på deadline och ni inte vet, det har inte blivit spikad än, så talar väl det ändå lite för Game Week 37, för att då börjar vi närma oss Game Week 36 ganska hårt. Så att ju längre tid det går, desto mer talar väl för 37.
Ja, men så tänker jag också, samtidigt som just de här pepp-uttalandena, och Pep vet ju definitivt mer än vad vi vet om det här, gör att jag tror ändå att det är favorit på att han ska hamna i 36an. Vi får se helt enkelt, och jag tror man måste se på det så. Oavsett, det är klart det påverkar oss med free hit, men jag tycker inte att man ska stirra sig allt för blind på det. Och som sagt, kommer den i 36an så kommer jag ändå dra mitt free hit i 37. Jag tycker inte att det är enbart en sån anledning till att dra free hit. Att få. Och jag kan ändå tänka mig byta in City-gubbar. Även om de inte har dubbel i 36an. För att jag tycker de har så bra matcher. Men du hade ju med det som en av anledningarna till att du drog den nu. För det var helt utan City. Jag har ju redan Cancelo i bygget. Och kommer se till med största sannolikhet att göra Connor Cody till Laporte till 36an, oavsett om de har dubbel då eller inte. Och då sitter ju ändå med liksom dubbla City-spelare i 36an. Så att är det så att de har dubbeln då, ja, jag kommer inte ha tre City, men det kanske inte gör något. Det är lite så jag tänker. Gällande free hit då, så undrar John Söderberg, som för övrigt var med oss på poddresan till London. Han har ett free hit kvar och undrar vilken vecka vi skulle ta. Och det här är ju en fråga som är helt omöjlig att svara på, och det är för att den är fullständigt lagberoende. Jag tror att de allra flesta kan sitta med ett ganska bra lag till 36an, oavsett om man drar free hit eller inte. Kanske inte det optimala laget som man hade ställt ut, men med ett free hit, men med ett liksom många dubblar och bra spelare. Medan 37an så tror jag det är färre som kommer sitta med ett så pass bra lag. Och sen är ju frågan liksom hur ens lag, om man nu planerar att dra den i 37an, hur ens lag kommer se ut i 38an. Det är något som man också på något sätt behöver väga in, eftersom att då bara kommer ha ett fritt byte till 38an. Och annars kommer du ha det lag som du hade i Game Week 36. Så det är väl någonting man får kolla på. Ja, för egen del till exempel så har jag varit ganska inställd på 37. För andra, om man kanske sitter helt utan City totalt, och man inte liksom har någon möjlighet att plocka in dem på något enkelt sätt heller, så kanske det kommer vara en avgörande faktor om deras dubbel hamnar i 36 eller 37. Har du något annat du vill skicka med till John där gällande val?
Nej, men jag kan tycka att generellt sett, om man ska generalisera, det är som sagt väldigt lagberoende, men så är det väl lite mer safe lir och lirare i 36an, utifrån att jag tror att fler kommer lirare då. Och lite mer möjlighet att faktiskt tjäna poäng, men också risk att tappa om du spelar i 37an. Så det beror lite på om du bevakar ledning eller jagar någon framför dig. Så skulle det kunna vara ett huvudspår. Sen är det, kan sitta folk som jagar som ändå drar i 36an såklart, men generellt känns det som att det går att sticka ut mer ifrån template om du drar free hit 37an. 36ans free hit du kommer scrolla på Twitter, allt ser likadant ut ändå. Det är lite min känsla.
Kollar jag liksom på dubblarna i 37an, det jag gillar, ja, men Aston Villa, det kanske är folk som tar in i alla fall, men jag sitter bara med Ramsey från Aston Villa. De har dubbla hemmamatcher mot Palace och Burnley, och sen har de City i 38an, så jag vill inte ha dem i 38an. Tycker det är perfekt att dra då free hit, kunna få in Coutinho som på förhand kanske ser ut som den bästa kaptenen bland dubbelspelarna. Ska möta Palace och Burnley hemma, få in Watkins även där, kanske en Matty Cash och gå på liksom trippelt Villa. Kan jag tänka mig, jag bara nu kollar snabbt, sätter upp ett free hit lag i huvudet. Kollar jag liksom Evertons dubbel där med dubbla hemmamatch mot Brentford och Crystal Palace också liksom. Jag vill inte sitta med Everton-spelare. De har Arsenal i 38an och jag vill liksom inte sitta. Jag har ingen Everton-spelare, men skulle kunna tänka mig att ta in, men kanske Richarlison, kanske en Gordon. Alltså det finns ändå spelare jag skulle kunna gå på här. De har något att spela, kommer ha något att spela för med största sannolikhet. Crystal Palace dubbel i 37an. Jag har ingen Crystal Palace-spelare. De ska möta Villa och Everton, de här lagen som vi nämner nu. Det behöver inte vara dåliga matcher. Jag kommer väldigt troligt sitta med Wilfred Zaha till exempel. Och liksom det finns spelare som jag ändå lockas och gå mot, men som jag inte vill ha i Game Week 38, och kanske inte heller sådana som jag kommer ha så möjlighet eller prio att byta in inför de här matcherna. Så det är det som får mig att luta mot 37, och så hur mitt bygge är uppbyggt generellt. Men jag tycker det finns bra möjlighet att attackera. Sen så den här upptripplingen i Villa, Everton och Palace, om det nu skulle vara så att den går så långt, ja men det är klart att den kan falla extremt fel ut, men jag ser en bra uppsida. Yes, Robin Aronsson, sista frågan. Han har också ett free hit kvar, men har då bestämt sig för att det kommer att dras i Game Week 36. Och det gör då att han sitter med två fria byten här inför Game Week 35, och det finns ingen anledning att spara dem. Vilka spelare hade vi satsat på, om man då liksom tänker bort 36an helt, för att plocka in för Game Week 35, 37 och 38? Han nämner då att han sitter med till exempel Kane och Kulusevski från Spurs sedan ett par veckor tillbaka. Undrar hur vi ser på det. Tror vi att de kommer börja leverera igen, eller bör man se sig om efter andra spelare? För att då tar man ju bort Spurs dubbel i 36an, även om det kanske inte är den bästa dubben. De har ju rätt bra matcher i 35, 37, 38. Men ja, Fredrik, vad säger du här?
Jag tycker Coutinho känns given. Med Norwich nu i 35an och fina dubben i 37an. Så känns ju, om man nu har två fria byten, då är det ju ganska lätt att få in en Coutinho. Borde vara i alla fall. Så honom hade jag definitivt gått på. Jag ska inte säga att jag hade varit främmande för att dubbla med Cash Coutinho och gambla lite. Två spelare som är ganska lågt ägda. Och skulle kunna falla väldigt bra ut. Tycker man att det är lite för mycket alla ägg i samma korg. Vilket jag såklart kan köpa. Ja, men då var vi ju inne på en Wilfried Zaha till exempel. Som jag tycker också har gjort det bra här på slutet. Och som också då har en fin dubbel i 37an. Southampton borta i 35an. Det är ingen dålig match. Så det visst ingen
är med Palace. Ska vi säga den här släkten är värst i Game Week 38 också när han ska möta United hemma på Selhurst Park.
Ja, men vi är alltså det är väl ingen hemlighet att han gärna kanske skulle spela i ett bättre lag och jag kan ju tycka att han är så pass bra att han skulle platsa väldigt bra i ett Arsenal eller i en, ja, han skulle kunna gå till ett West Ham egentligen också om de storsatsar. Låt säga att de skulle vinna Europa League och plocka en sån plats och kommer locka med lite Europaspel. Jag kan absolut se honom gå liksom göra den flytten. Så att han ändå vill visa upp sig här på slutet och det kan dyka in en liten straff där och han är ju med där framme hela tiden. Så att ja, men Zaha, Coutinho, nu är ju det väldigt enkelt att säga när jag hade båda i mina rekar. Men jag tycker att det finns case för dem, speciellt då om man har tänkt dra friheten i 36an.
Ja, jag håller helt med. Jag tycker även man kan kasta in Manchester City generellt bara, oavsett vart deras dubbel hamnar egentligen. Så skulle det vara så att deras dubbel hamnar i 36an, ja okej, okay, det må väl vara. I ett sånt här läge så hoppas han ju såklart att den ska komma i 37an. Men ja, eller att den kommer i 36an så han kan liksom köra in dem i free hit. Men ja, jag tycker då att liksom gå på någon av City-gubbarna som vi har nämnt. Du har nämnt Foden och Cancelo och jag har nämnt Laporte till exempel. Så att det finns bra City-gubbar man kan välja att kliva mot. Men med det så tycker jag vi slår igen butiken. Avslutar det här 169 avsnittet utav Svenska FPL-podden. Vi får väl hoppas både för din och min skull att vi får lite mer leverans här i Game Week 34, sista match här på torsdag. Och kan rädda upp den här Game Weeken något. Och sen så får vi se, det mest intressanta här i avslutningen blir som sagt, är det så att jag ska bli uppkäkad och omsprungen av Stefan på slutet, vilket hade känts helt vansinnigt. Kommer jag ligga kvar som tvåa i poddligan i någon så här ingemansland, eller kommer jag göra någon liksom sanslös upphämtning och kliva om dig, Fredrik? För du har ju legat före mig i stort sett hela tiden, även fast jag har haft liksom en bra rank säsongen igenom i stort sett.
Ja, allt kan hända. Det är bara ett par få veckor kvar. En av alla anledningar till att fortsätta lyssna på podden om inte annat.
Ja, stort lycka till alla och se till att göra noga övervägningar vem ni sätter kaptenspinne på inför viktiga Game Week 35 för att få bra skjuts här i sista sprinten in av säsongen. Ha det bra allihopa, så hörs vi framöver. Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.